Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Detta avsnitt av Vi måste prata presenteras i samarbete med Pelle Friends på Åsgatan 18 i Falun. Där kan du bland annat köpa Muminporslin från Arabia, glas från Orrefors Kosta Boda och kläder från Pelle P. Och du, det är alltid 4 för 3 på allt. Läs mer på pellefriends.se.
Ska jag bara hitta, måste jag öppna anteckningarna igen då, men det... Det blir bra. Vi börjar så här. Välkommen till Vi måste prata, Peter Moilanen. Ta och berätta lite för lyssnarna vem du är.
Ja, men jättetack för att jag får möjligheten att vara med. Trevligt får jag ändå säga. Och du verkar ha en trevlig röst, vilket ju alltid piggar upp på något sätt i vardagen. Peter Moilanen heter jag och jobbar då på någonting som heter Narkotikapolitiskt center. Och vi kan väl återkomma till det möjligen. Jag är ju en lulebo från Norrbotten som har hamnat i Stockholm för 20 år sedan. Men som jobbade faktiskt under många år både i Luleå och i Stockholm. Då jag hade en dotter som på den tiden växte upp och bodde i Råneå, som är en liten ort utanför Luleå. Mamman bodde där och jag hanterade det så. Sen ville hon flytta ner till Stockholm och jag hittade kärleken i Stockholm samtidigt. Och nu bor vi i Haninge utanför Stockholm med 2 barn och sambo. Och den här dottern då har ju blivit 23 år och bor nu i Solna och pluggar där på olika sätt. Jag har ju jobbat, varför hamnade jag i Stockholm då? Det är liksom den nyckelfrågan. Och det var nykterhetsrörelsen som lockade. Jag fick ett erbjudande om att jobba på Ungdomens nykterhetsförbund på den tiden. Mm. Och började där och blev ganska snart generalsekreterare på UNF, som det då förkortas.
Var du med och tog fram de här inte fan Superman-tröjorna då?
Nej, jag kom precis efter det kan man säga.
Ja, de kommer jag ihåg.
Då var jag aktiv i Norrbotten som distriktsordförande för Norrbotten. Ja, du kommer ihåg dem, ja, det var kul. Mm. Tyckte jag. Jag hade en sån i alla fall. Jag ska inte säga att du hade en.
Nej, det hade jag inte. Nej.
Men jag har ju hängt i Dalarna mycket. Saxenborg, som är en liten kursgård som var utanför i Grangärde, har jag hållit till det och så. Och i modern tid har jag hållit till på något som heter Kungsol, som är utanför Rättvik, en scoutanläggning som här som finns, eftersom min sambo är scout.
Jag var i Grangärde och spelade in förra avsnittet med YB Södermalm.
Ja, men det är fint, lite ställe så. Ja, nej, men UNF. Och sen hamnade jag då, som ju en del UNF-are, som det då heter, gör, hamnade på IOGT-NTO och jobbade där bland annat med Brysselverksamhet. Vi hade ett kontor, eller vårt studieförbund NBV hade ett kontor i Bryssel som jag var bemannade en vecka i månaden och jobbade med alkohol- och narkotikapolitik, men framförallt alkoholpolitik, som är IOGT-NTOs. Och sen blev jag ansvarig för alkohol- och narkotikapolitiken på IOGT-NTO. Sen blev jag ansvarig för sociala och förebyggande arbetet också. Och sen blev jag generalsekreterare på IOGT-NTO också, högsta tjänsteman. Och det är där jag, när jag slutade på IOGT-NTO, som jag hamnade på det här narkotikapolitiskt center.
Som är ganska nystartat.
Ja, 2,5 år har vi hållit på. Och. Så det är väl den korta storyn fram till i alla fall NPC.
Om vi backar tillbaka lite till Luleå då, hur hittade du nykterhetsrörelsen, eller hittade de dig?
Ja, det där är faktiskt en bra fråga. Vi har ju ibland på såna här utbildningar man frågar, hur blev du medlem i IOGT-NTO? Och det finns ju lika många svar som det finns deltagare på något sätt. Och min story, den är sån att IOGT-NTO höll på den här tiden, det är början av 90-talet, på med telefonvärvning. Man hade ett bolag som ringde runt till personer och undrade om de ville bli medlemmar i IOGT-NTO. om min mamma blev medlem. För hon drack ingen alkohol och tänkte att det kan jag väl vara. Och sen kom det en massa foldrar och broschyrer och ja, det kom ett stort kuvert helt enkelt hem. Och det läste inte hon, men jag läste det och tänkte det där skulle vara intressant. Och jag var egentligen på väg till Amnesty eller någon sån mänskliga rättigheter. Jag ville göra något i trean i gymnasiet. Men hade liksom inte tagit mig för att komma dit. Så. Och då kände jag, då en parallellklass fanns en person som var medlem då i UNF. Och då hörde jag med henne och hon tog direkt hand om mig och såg till att jag kom med. Frågade om jag gillade att sända radio, på tal om poddar. Men på den tiden var det ju närradio som var en grej som man kunde göra. Gillar du att sända radio? Nej, det gör jag inte, säger jag. Du får göra det ändå, för vi tappar den, vi stoppar den i en annan förening här. Och så var jag tekniker på sådana här radiosändningar. Så på den vägen var det. Men, så jag halkade väl in å ena sidan, och å andra sidan så var jag ju ideologiskt motiverad då, så att säga. Den de sa så här, då kan du inte dricka folk eller? Nej, inte det. Ja, det går nog bra. Jag testar. Och det har jag hållit hittills i alla fall.
Mm. Men du var inte nykterist då, utan du tog en pilsner ibland upp i luren.
Ja, det får man väl ändå säga att jag gjorde. Så. Jag var ju då 18 när jag blev medlem, så att jag hade ju då hunnit testa på det där. Inte i någon... man kan väl lägga till den storyn att det här var kanske i... Ja, men säg att det var i mars 93. Och på nyårsafton 1993 hade jag i vanlig ordning tagit min bil till nyårsfirandet på. Då var det inte Cleo som vi pratade om innan här som var i Luleå, utan då var det Roxy hette det väl, som var som lite mer än det var större festivaler där på Stadshotellet. Och när alla drack sin champagne så hade jag en alkoholfri drink som jag skålade i, så att säga. Och alla ville dricka den här alkoholfria drinken. För den var ju så god. För de tyckte inte champagne var så god. Och då blir ju liksom motfrågan, men varför dricker du champagne då? Jo, för att man ska ju det. Alkoholnormen tänker jag nu idag då. Så.
Champagne är en överskattad dryck alltså.
Det ja, men lite så. Vad fanken, det var ju bättre att dricka något som var gott. Och då tänkte jag lite för mig själv att åkte jag verkligen bara bil hit och därför skiljde jag på det? Eller är det så att jag faktiskt inte är så mycket för det här?
Ja, och sen som sagt, sen dess är det vitt.
Mm. Så kan man säga. Sen dess är det vitt. Jag har gjort något brott mot nykterhetslöftet som man anger av en slump när man är på något ställe. Var i Ungern någon gång och de bjöd på någon tillställning där och det var nog alkohol i den drycken, får man känna efter. Jag har också suttit på i släkten och tagit ja, men du vet så här, ginger beer.
Mm.
Ja. Och då finns det något som heter ginger... Ja, vad fan kan det heta nu då? Det
är ginger sådär. Ale finns det också.
Ja, precis. Men ett ginger beer-märke som är känt. Mm. Det har ju vi köpt för det var liksom alkoholfritt och det är ju bra och gott och så. Så var på någon midsommartillställning liksom i släkten och så finns det såna här flaskor där vid grillningen. Så tänker man, jag tar en sån där. Då kommer bara, nej, det där är ju alkohol i den. Jaha, just det. Så. Men det är ju mer misstag, by mistake. Jag tänkte att jag fortsätter vara med.
Du har inte blivit full av misstag. Nej. Det är väldigt sällan man blir det.
Ja.
Men du, vi ska inte prata så mycket om alkohol, utan vi ska prata lite om narkotika. Mm. För det är så jag har hittat dig, ivrigt. Jag ska inte säga svingandes på Twitter, men duckandes för svingar kan vi kalla det då.
Ja.
Du får, det stormar lite ibland i dina kommentarsfält.
Ja, det får man väl säga.
Och jag tycker det där är intressant. Jag har ju... Ja, men så här, många gånger har jag funderat på hur folk orkar vara på Twitter. Jag älskar ju Twitter. Och jag tycker om så här, men så här, jag kan gå in och bråka lite ibland. Vad är ditt förhållande till Twitter? Är det ett nödvändigt ont eller trivs du där?
Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. När jag började med för 2,5 år sedan, då tänkte jag så här att Twitter det är ändå ett forum som jag borde finnas på. Och som NPC, då, Narkotikapolitisk Center, borde finnas på. Vi ska ju stå för då analys, debatt och folkbildning för en human, restriktiv narkotikapolitik. Och då är det ju rimligt att finnas på ett sånt debattforum där det finns politiker och andra beslutsfattare och journalister och så där. Det var liksom tanken. Och jag hade nog hört av företrädare eller personer som har funnits där med Twitter. Det blir bara pajkastning och det funkar inte så bra. Så att jag hade nog ändå en idé om att jag skulle föra en diskussion och föra en resonemang och så med olika personer och så. Och det har jag egentligen fortfarande, att jag ändå ska kommentera alla, ja, men seriösa aktörer som finns där. När du ställer frågor om konsumtionsmönster och så, då svarar jag på det och för ett resonemang liksom. Men sen ganska snart så insåg jag att det finns ju ett antal personer på Twitter som ju inte är där för att föra debatt eller diskussion faktiskt. Utan mer, ja, men det är mycket skärmdumpar, lösryckta saker, enskilda meningar som ska medvetet eller omedvetet misstolkas. Och, ja, men det är liksom lite tröttsamt kan jag tycka. Det bidrar inte till någon diskussion, det bidrar inte till någon debatt. Och några av dem har jag ju också försökt att svara genom åren, hur jag ser på det, hur jag tolkar det. Men uppfattar ju då att då får ju det jag säger, det gäller ju inte så att säga, eller det håller inte, tycker de. Det är fel svar, hur det nu kan vara det. Och så återkommer liksom samma skärmdump eller samma fråga, samma grej som jag hanterade för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan, då återkommer det liksom. Då blir jag faktiskt lite trött. Så utifrån det tänker jag så här, nej, jag tycker nog att det här med diskussion på Twitter, det blev inte riktigt min grej. Och jag tror inte att det riktigt passar mig, det här korta, och så kommer det in så många som tycker något, liksom säger en massa käbbel som inte jag gillar så att säga. Det blir bara liksom inte frukt. Då är det bättre det här forumet eller något annat där man sitter och samtalar. Så. Men de som har frågor och funderingar om NPC eller narkotikapolitik ska förstås få svar. Då tänker jag att det är en annan. Det är ett bra informationsforum att föra ut. Liksom. Jag får ju ändå respons från ett antal att de läser det eller ser det eller liksom har fått ett perspektiv till i sin verktygslåda, så att säga. Och sen noterar jag att de här direktmeddelande funktionen, att eftersom det är så att ett antal av de personer som någon gång har gillat min sak eller retweetat det, de blir ju liksom hemsökta av några av de här på Twitter. Det ska liksom hängas ut att de gillade min grej eller retweetade min grej och så. Då gör de ju inte det igen, förstås. De tystar ju debatten, de dödar debatten. Men de får ju dialog med mig direkt istället då. Och ger hejarop eller kommer in med liksom responser och så. Så jag tycker ändå Twitter är en kanal bland många kanaler, men kanske inte den som jag gick igång på mest, kan man väl konstatera då, med facit i hand efter 2,5 år.
Det är ju väldigt sällan man ser någon skriva på Twitter, jaha, vad spännande, då har jag haft fel, tack för informationen.
Nej, det är väl sant.
Det är väldigt ovanligt. Du pratar om att NPC ska verka för en human och restriktiv narkotikapolitik. Hur skulle en sån se ut om ni fick bestämma?
Ja, alltså vi menar väl då att den, ja, egentligen kan man väl nästan koka ner det till att det ska vara svårt att börja och lätt att sluta med narkotikan. Det är väl en nedkokning i det hela. Och då blir det mycket betoning på det förebyggande arbetet, att faktiskt förmå människor att inte börja med narkotikan. Men sen om man verkligen börjar då, hur upptäcks det tidigt och får det vård om man behöver det eller stöd för att sluta eller hitta liksom lösningar i det. Och i
hur,
det
väl hur ska man få in
både barnen, anhöriga, liksom att det är ett vidare samhällsproblem kanske än den enskilde enbart, det liksom berör många.
Ja, men hur ska man få det? Alltså, när jag läser på historiskt så känns det som att människan har försökt berusa sig så länge den har varit människa.
Mm.
På olika sätt.
Så verkar det ju faktiskt vara.
Och hur ska man då, om man har som mål att människan inte ska göra det, hur ska man nå det?
Ja, alltså det är väl intressant i sig då, att om jag tänker nu en parallell till alkoholfrågan, att det är klart att när IOGT-NTO eller IOGT startades där på 1800-talet, då dracks det ju, det söps ju hejdlöst liksom i det svenska landskapet på något sätt. Man fick ju lön i form av alkohol och så vidare. Men genom olika åtgärder har ju vi som samhälle på något sätt fått ner det där till någon sorts nivå som fortfarande är alldeles för hög och alldeles för liksom, det är för många barn som får illa och så vidare. Men det går ändå att göra någonting. Och ett perspektiv, det är väl folkhälsoperspektivet, att jobba med folkhälsopolitik. Det är en hyfsat ny företeelse i någon sorts, om du säger det, att människan har alltid velat berusa sig. så kan vi konstatera att en folkhälsopolitik ju, har inte funnits. Den fanns inte i slutet av 1800-talet. Den fanns knappast i början av 1900-talet heller. Och i ett svenskt perspektiv. Och jag vet att i EU till exempel, eftersom jag nu jobbar i Bryssel delvis, att det var ju först 1994 tror jag som man tillsatte en folkhälsokommissionär i EU. Så EU har ju funnits sedan 50-talet, men det var först då som man kom fram till att folkhälsofrågan måste vi ändå gemensamt hantera och fundera över det. Och med det så menar jag svaret blir ju att det går ju då uppenbarligen med så här, vad påverkar att folk använder narkotika? Ja, det kan ju vara att det pågår en legalisering i Nordamerika och det ser man då på sociala medier och på andra sätt. Man nås av marknadsföring som stimulerar det här. Det kan vara kompisar som berättar hur fint det här är eller fantastiskt i det. Och det kan vara så enkelt som en Öresundsbro som gör att tillgängligheten ökar så att det kommer fler och så vidare. Det är ju liksom saker. Och det kanske inte går att påverka det, men vad kan vi då påverka? Ja, tillgängligheten är ju en sån som både Folkhälsomyndigheten och polisen och tullen ändå pekar på, att det där går ju genom att få ner, så är det en bidragande orsak. Sen räcker ju inte det, därför att det går ju ändå att få tag i den som vill få tag i det. Och då är det väl folkhälsopolitik eller politiska instrument som är en av de sakerna vi kan jobba med. Och så direkt liksom förebyggande arbete som handlar om risk- och skyddsfaktorer någonstans. Jag tänker ibland på mig själv som exempel i det där. Alltså om vi nu tar det igen då, så jag är ju uppväxt i Luleå med en ensamstående mamma, låg utbildning, låg inkomst. Det är ju alla riskfaktorer, alltså det är ju någonstans, det här skulle kunna gå illa. Men sen så har vi då i Sverige ändå, ja, dels har jag ju en individ då, i min mamma som ju valde att vara nykter och som var, ja men den skötsamma arbetaren, höll på att säga, för att travestera en bok som finns, ja men liksom plikt och ordning och reda och bra värdekompass, det är bra. Men sen kommer vi ju det här med skola, att vi har en bra skola, ett välfärdssamhälle. Jag hade möjlet att läsa till statsvetenskap, filkand, i Sverige. Det hade jag ju inte kunnat gjort på många andra ställen, därför att vi tillhandahåller det. Ett föreningsliv som kommer in och säger att här finns det möjlighet att finnas med, och så vidare. Det är ju liksom skyddsfaktorerna då som kommer runt det där. Så jag ska säga att ett tanke på folkhälsopolitik som är bredare än bara narkotikakunskap, för det tror jag inte är liksom, det är inte lösningen på det här, utan det är ju bredare förebyggande insatser. Hur möter vi ungdomar eller barn som har det struligt? Hur gör vi vid orosanmälningar? Hur ser vi till att det finns fritidsaktiviteter, att boende? Ja, men du vet, alla de här sakerna.
Det du pratar om är någon slags positiv tillhörighet som man ska bygga då som samhälle.
Ja, socialt sammanhang behöver vi alla ha på något sätt, vad det nu än är liksom.
Det finns ju det där berömda exemplet med råttorna och kokainet, att så länge det inte fanns en boll inne i buren så tog de kokain om de hade. Men fanns det en boll och en annan råtta så minskade liksom. Nu är inte vi råttor, men vi har ju ganska mycket gemensamma DNA med dem ändå.
Men det finns ju något i det där, alltså det är väl ändå så att ett samhälle som där människor känner socialt sammanhang och vi har en reglerad tillvaro och så vidare, inte har en utsatthet, det minskar ju ändå behovet av narkotika i någon sorts större perspektiv. Det betyder ju inte att det inte finns alla samhällsklasser och så vidare, verkligen. Det finns ju personer som har allt bäddat för sig men ändå inte klarar det. Men så kan det ju vara. Men som helhet tänker jag att det går att göra med förebyggande politik, med större välfärdsinsatser. Och sen förstås tidig upptäckt och liksom hitta på det och tillgänglighetsgrejer. Det är det där vi kan ta kontroll över någonstans och göra.
Jag vill stanna lite på tillgängligheten där. För där är en sak som när jag läser på er webb och läser vad du skriver på Twitter som jag inte riktigt får ihop. För ska man vara frank, tillgängligheten ute där jag bor nu, så är det ju lättare för ungdomar att få tag på framförallt cannabis än att få tag på sprit.
Du tänker så?
Nej, jag vet att det är så. Ja. Alltså det är hemleverans dygnet runt här i skogen. Så jag kan bara tänka mig hur tillgängligheten ser ut i storstäder eller förmodligen ännu högre i de utsatta områdena.
Nej, men det ligger ju något i det. Jag tänker att tillgängligheten på alkohol brukar också beskrivas som att det finns en lastbil i varje buske som kan leverera alkohol.
Ja, så här långt norrut är det inte lastbilar. Här är det farmartankar med mäsk. Ja.
Du ser.
Ja.
Så. Och då tänker jag att det är några saker där. Det ena är att tillgängligheten ändå har betydelse utifrån att det är klart att det är min... Vad är motsatsen då? Att det skulle flöda helt fritt?
Ja, jag tycker ändå... att det gör det.
Ja, jag lyssnar, jag hör. Men jag tänker också att när de vittnar tullen om att de tar ett antal saker, eller polisen gör det också, så försvinner ju det någonstans. Jag konstaterade i en studie som CAN har gjort, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. De brukar ju räkna priset för narkotika genom ett rapportsystem med poliser. Jag kan inte det där, men jag konstaterar när man läser rapporten att priset har ju gått ner på narkotika över tid. Det var som högst högre i början av 90-talet, och sen har det liksom gått ner. Sen har det ökat i och för sig på cannabis just. Men det förklaras ju då med att THC-halten har ökat, vilket gör att man får mer rus för pengarna. Så egentligen har det minskat då. Men det har inte ökat, det har inte minskat de senaste liksom 15-20 åren. Det har legat ganska konstant i det perspektivet. Och då menar de där när de tittar att när man jämför med olika mått och i Europa så ligger Sverige högre i pris än vad man gör i Västeuropa. Och det skulle kunna förklaras med att det finns ett risktillägg att föra in narkotika i Sverige. Och då blir ju priset en faktor. Att det är klart att om det är högre pris här än det är i övriga Europa, då har ju priset också betydelse. För att man använder mindre. Så det tänker jag att det har en betydelse, och det är en pusselbit, men det är inte pusselbiten som löser. Att tro att tillgängligheten skulle vara allt. Den tror jag vi skulle behöva satsa mer på tull till exempel. Det har inte gjorts, det upplever jag riktigt. Alltså det satsas ju, men det skulle behöva satsas mycket, mycket mer i det då. Men då blir ju förstås nyckelfrågan tillbaka till dig, eller till liksom i det samtalet. För jag noterade det här också. Jag var förra året i Lund och hade en debatt tillsammans med ett antal personer. Då så kom den här frågan upp förstås, att tillgängligheten finns överallt. Men likförbannat så använder ju färre narkotika än vad man använder alkohol. Och det är då man kommer in på det här med att det finns andra faktorer. Förebyggande, men inte minst ett förbud till exempel. Så. För även om man kan få tag i det, så tar ju de flesta inte att få tag på det.
Nej, och det var ju där vi började, eller bråka gjorde vi inte, men det där jag började interagera med dig på Twitter när du berättade, när du skrev att bruket är lågt.
Just det.
Och då hamnade jag på den här avloppsstudien från Stockholm, där det var alltså 1,4 miljoner doser cannabis per vecka.
Just det.
Det är ju inte lågt i en stad med 800 000 invånare i min värld.
Nej, och då är ju svaret just på avloppsmätningar är ju lite luriga, framförallt på cannabis, förstår man då på EUs narkotikabyrå, att där är det svårt att mäta. Framförallt är det på doser. Jag tänker just hela den där, det var det här veckans brott va, som hade en stor grej. De samlade halmbalar som de gick in med, och så kom de fram till det här. Dels är ju dosmåttet, hur mycket är en dos? Det är ju en fråga. I just Stockholm är det lite speciellt, för det är de som reser in i Stockholm. Alltså slår man det på antalet invånare så är det ju inte riktigt sant en tisdag, därför att det kommer ju att komma in personer i Stockholm som bor någon annanstans. Så det blir liksom inte ett rättvist mått i det. Över det. Men just cannabis säger de ju själva i just narkotikabyrå att det är svårt att mäta, framförallt i exakta doser.
Ja, men de kan ju mäta trenden i alla fall. Och
trenden kan man verkligen mäta. Det vet jag. Gävle har ju jobbat mycket med det här. Gävleborg och Gävle. Och de har mätt till exempel, de mäter tror jag 4 gånger per år. Nu kan jag ljuga här, men jag tror att de gör ganska många. Det är en relativt billig metod. Och så gör man det vid samma tillfälle. Alltså gör man samma vecka varje år så ser man ju någonting. Till exempel kunde de i Gävle se då att förr, när det nu var, så fanns inte kokain. Det var på julafton. Alltså julhelgen som det kom kokain. När de gjorde. Och det förklarar de att hemvändare, ja, precis. Ja. Men nu ser de kokain över hela året. Ja, då kan man ju dra en slutsats av det och göra någon insats i det där.
Så att jag tror, vad ska man göra för insats då?
Från det, men kanske inte att mäta ut exakta doser liksom, på personen.
Nej, men oavsett hur doseringen, jag köper inte lågt. Alltså jag vet hur vanligt det är här, och jag ser ju ja, bara i den, vad ska jag säga, expanderade bekantskapskretsen, så är det ju folk pratar ju om det på ett sätt nu som jag inte upplever att de gjorde för 10 år sedan. Mm. Och det var ju 10 år sedan jag var ute i svängen som mest, alltså innan fru och barn och så. Mm. Och då, jag hade aldrig sett någon typ av drog förutom öl och hembränt förrän jag var 35. Så någonting har ju hänt. Jag har inte bytt bekantskapskrets.
Nej, just det. Nej, men så, och så är det ju. Jag tänker det här med lågt blir ju alltid vad är lågt då i förhållande till vad. Och jag tänker några saker. Det ena, när jag säger lågt, då menar jag dels jämfört med alkohol och tobak. Ja. Så. Det är trots allt så. Att
det kan jag köpa. Ja. Alltså, lågt jämförelse kan jag köpa.
Och sen är det ju då jämfört med andra europeiska länder så tycks vi ligga lågt när det gäller cannabis framförallt då. Och även antalet som överhuvudtaget liksom har prövat. Sen är det ju svårt med den typen av enkätundersökningar som kanske att nå personer som använder heroin eller amfetamin eller kokain. Liksom. Det blir...
Ja, jag tror inte folk vågar svara ärligt på det heller med risken.
Nej, men där finns det ju en del i det då. Utan det är igen, man ska nog inte titta på absoluta talet, man ska titta på trenderna. Men det är klart att det säger någonting om det är 3% som svarar cannabis, men det är 85% som svarar alkohol. Att det ändå finns någon skillnad här i det.
Men du, det har sagt, du har ju en uppförsbacke. Alltså du slåss ju mot en porträttering av cannabis i kultur, framförallt Hollywood och annan alltså amerikansk kultur. Och sen sprider det sig en legaliseringsvåg eller avkriminaliseringsvåg över Europa. Norge stoppade ju sin här nyligen, ja. Men det känns som att du har en uppförsbacke.
Ja, jag ska bara avsluta det där för att få ihop tråden där. Så när jag säger lågt så menar jag det i förhållande till andra. Däremot är det helt klart så att det har ökat. Alltså när du tittar 10 år tillbaka i tiden så är det ju fler. Även om 3% eller om det är 5% eller det är liksom lågt jämfört med alkohol eller Europa, så är det ju högre än det var för 10 år sedan.
Alltså, ökar skadorna ju... linjärt med konsumtionen?
Vi har ju så himla dålig koll på det där. Det kan vi återkomma till. Men jag kan ju bara säga det att jag tycker att kunskapen om konsekvenserna av narkotika är ju låg i det här landet. Vi vet ju väldigt lite, tycker jag. Vi har ju, ja, så. Så man kan väl inte riktigt säga det. Och det har ju att göra med det illegala naturligtvis, att det är svårt att mäta, som du säger, och träffa på och så vidare. Men så jag tycker det är en svår fråga att svara på faktiskt.
Du ska få en ännu svårare fråga, ja. För det blir en liten samhällsfråga så här. Jag har en tendens att se mönster i saker och ting. Jag får en känsla av att inte du som person, men kanske någonstans i NPCs organisation, så har det tagits ett beslut på att trycka ut det här att det är lågt, för att efter en eventuell avkriminalisering, när folk blir mer öppna med sitt bruk, kunna säga att här ser ni, vi hade rätt, det sticker nu.
Ja, det finns nog inget sånt.
Nej, okej.
Nej, men det ska jag säga på en gång, att det finns det inte. Däremot, varför det är viktigt att säga att det är lågt. Dels är det ju viktigt utifrån att inte trissa upp sig och tro att det finns överallt, som du är inne på då. Om det faktiskt inte finns överallt. Så. För folk använder inte det överallt. Däremot finns det vissa kretsar eller vissa kluster och så vidare. Men det verkar inte alls vara på samma sätt som för alkoholfrågan. Därför är ju det viktigt. Men det är också viktigt eftersom det kommer in då just den här misslyckade narkotikapolitiken. Och då tänker jag att när det gäller just konsumtionen så tycks vi ändå ligga lågt då, jämfört med andra länder. Så där tycks vi göra någonting rätt i politiken. Det finns stora utvecklingsfaktorer kan man ju säga. Dels att det ligger för högt, för det är ändå ökat. För det finns ju andra faktorer som gör att det liksom slår in, så behöver komma ner. Men framförallt finns det ju kring dödligheten och hur funkar liksom beroendevården, vårdkedjan och folk. Det där kan man diskutera mycket om. Men då blir det en diskussion om jag menar, de som har ett intresse av att visa att vi inte ligger lågt, utan vi ligger som alla andra, det är ingenting konstigt alls. En del av dem har ju också en agenda att kullkasta den narkotikapolitik vi har när det gäller grundfundamenten.
Vad är den agendan då? Alltså, vad går den ut på? Vad är vinningen där?
Nej, men det finns väl några. Dels finns det ju några som är framförallt det här legaliserings... att släppa det fritt då. Eller fritt är det ju inte när det är legalisering. Det finns någon typ av reglering. Men om man jämför med alkoholen, alltså,
systembolags modell eller vad man kan hitta, så skulle det ändå innebära en konsumtionsökning med fler skador och så vidare. Jag tycker avkriminalisering som du andas vid, den är liksom, den är inte lika enkel, om man får uttrycka det så. Där uppfattar jag inte att de som är förespråkare eller som vill utreda det i alla fulla fall är ute efter att öka konsumtion eller det skulle vara lättare för folk att använda, utan det handlar mer om det här med vård och behandling och möjlighet att söka stöd eller liksom i det. Jag tycker det är en annan logik av kriminaliseringen jämfört med legaliseringsfrågan.
Jag tror att det är väldigt få även av de legalisering- och systembolagsmodellsförespråkarna som har någon ond intention i det här. Jag tror att alltså min intention är det hela, jag vill ju bara att folk ska må bra.
Det är liksom, nej, ond ska jag inte säga att det är. Men det är klart att om man till exempel om man tycker att vi har ju ändå ett förhållningssätt till alkoholen. Det blir ju lätt att jämföra med alkoholen någonstans. Vi har ju ett förhållningssätt till alkoholen där man kan fira eller man kan ta sig en öl eller man kan liksom i olika, det finns många goda sammanhang eller glada sammanhang där alkoholen förekommer. Om man då applicerar det på narkotikafrågan eller cannabisfrågan så skulle man ju kunna tänka sig att det finns det inte just nu då. Liksom, det finns ju ändå ett förbud då. Man ska inte använda det. Och även om vi skulle avkriminalisera så är ju ändå intentionen, det är ju förbjudet.
Jag har nog sett en del glada killar som har rökt.
Ja, men de, och då finns det ju ändå en del förespråkare som menar att det här borde vara precis som alkohol kunna finnas. Och jag menar ju att det ska vi inte göra, för att konsekvenserna av alkoholen har vi sett. Alltså även om vi ser det i glada tillrop så är det rätt många som far illa. Och det är väl inte så himla sunt med alkoholen överlag. Har vi chansen att inte släppa fram fler saker som kan orsaka den typen av lidande eller skador, då ska vi ta den chansen att inte göra det.
Det vill jag faktiskt säga emot. Alltså, jag har kompisar som är så jävla dåliga på att dricka sprit. Alltså de blir arga och ska slåss. Men jag har sett några av dem röka gräs och de vill bara krama och äta chips.
Nej, men så är det. På individnivå så finns det ju absolut såna varianter.
Men varför ska staten då bestämma vad de, borde inte de veta själv bäst vad som är bäst för dem?
Nej, det tror jag faktiskt inte att de vet det. Kan det säga. På ett folkhälsoperspektiv så tror jag inte de vet det. Nej.
Nej, men det finns ju jättemånga saker som är farliga på riktigt som är tillåtna. Alltså, jag kör motorcykel, det är fullkomligt livsfarligt. Jag hoppas att min fru inte lyssnar på det här. Puckelpist och bergsklättring utan rep är också livsfarligt. Men det förbjuder vi inte.
Nej, och ett samhälle måste ju ta liksom ansvar för vad som ska förbjudas eller inte förbjudas. Vissa saker får man ju göra. Puckelpist får man väl antagligen göra bäst man vill, när man vill. Och då får vi ju ett antal skador på det förstås, som måste hanteras av välfärdsstaten. Vi såg ju nu i covid-19-tider här när man nästan inte vill att folk ska komma på sportlov, för man belastar ju vården då, eftersom vi vet att de som åker så. Medan ju då motorcykel är ju ändå körkort och ett antal regleringar kan man ju säga i det fallet. Alkohol har vi det, medan vi har några saker som vi inte tillåter i samhället. Jag tycker inte det är så konstigt att samhället har någon sorts fundering över farliga saker och att man på något sätt hanterar det och bestämmer. Varför ska man tillåta ännu fler farliga saker bara för att vi har några andra som är farliga saker?
Min poäng liksom där är att folk får ju ut någonting av det farliga.
Ja, men så är det. Det är jag helt med på. Att de flesta som använder narkotika får vi någonting positivt av det. Stora delar av tiden i alla fall. Så.
Och men hur är det skillnad då på bruk och missbruk?
Ja, det finns det ju ändå, tänker jag, att det finns en skillnad där. Alltså en majoritet av de som använder narkotika har ju inte och kommer inte att ha utvecklat ett missbruk eller ett beroende. Det är ju helt klart. Och så är det ju alkoholfrågan med.
Så vad är problemet med deras konsumtion?
Ja, de bidrar ju då till en kultur där fler kommer att använda. Det är ju en jämförelse med alkoholen igen. Alltså de flesta som använder alkohol har ju inga bekymmer. Varför ska de betala skatt, gå till systembolaget, inte få köpa efter klockan 1 på krogen om de så vill det?
Nu börjar det låta som mig.
Men det är en filosofisk fråga. Varför ska man inte få det? Jo, därför att man är i solidaritet med de som faktiskt inte klarar det här. Ska betala mer. Får ta sig lite. Det ska vara svårt och krångligt. När det gäller just narkotikan så ligger den ju då lågt. Utifrån det vi resonerar om. Och då verkar det dumt att släppa till det, så att säga. Så det blir en sån. Därför det finns ändå konsekvenser med alkoholen som vi har sett. Eller vi väljer ju ofta att inte se det i alkoholfrågan, i min bild. Därför att det är relativt få. Men det är klart, det är relativt många, därför det är så pass många. Jag tror jag läste någon sån här studie som ett antal organisationer hade. Får de med att ta fram tillsammans med CAN igen då. Ja, det är ju någonstans 400 000 barn då som upplever ändå negativa effekter av sin förälders alkoholkonsumtion. Det är ju någonstans det vi tycker är okej. I ett samhälle. Och jag tänker att vi inte ska tillåta det när det gäller fler saker. Det är ju egentligen ett misslyckande att vi har hamnat där på alkoholfrågan. Och då menar jag inte att vi ska förbjuda alkoholfrågan. För det går ju inte, tänker jag.
Skulle alkohol komma nu så skulle den aldrig tillåtas. Om den skulle lanseras som
ny. Nej, men det är det jag menar. Skulle det komma nu skulle det aldrig tillåtas. Men det är klart vi inte kan. Och det är det jag menar med det här att samhället måste ta varje sak som dyker upp och hantera det och fundera över det. Alkohol, ja okej. Okay. Då har vi hittat en lösning på det.
Fast den funkar jävligt dålig, den alkohollösningen, om du säger att 400 000 ungar...
Ja, jag tycker den är för dålig. Men jag inser ju att så länge 85% använder alkohol och lyssnar till... Vi sitter vid samma bord på nyårsaftnar och pratar upp alkoholfrågan, jämför olika drycker med varandra och tycker att det här är på något sätt väldigt fint. Ja, men så länge det är så... Så skulle inte förbud funka. Och då ska vi inte förbjuda alkoholen just nu, så att säga. Det skulle ju uppstå ett annat läge om det var ett annat läge. Jämfört med tobak är ju en annan historia. Det här tobacco endgame som pågår i världen. Länder tävlar med varandra om att ha ett tobaksfritt samhälle. Och driver frågorna på det. Där finns det ju någon acceptans att få ner det där någonstans och få bort det från bordet. Det är för att det kanske är tydligare i skador, jag vet inte.
Alltså tobaken är ju, både tobaken och dess skadeverkning, framförallt cigaretterna, är ju en vinstkälla för staten. Alltså dels har du beskattningen som ju är en jättestor del av priset. Och sen tar de inte ut så mycket pension, de som har rökt hela livet heller.
Nej, så är det så. Men annars är det ju, både alkohol och tobak är ju rätt stora kostnader för samhället när man räknar på det. Eftersom det bidrar till skador. Du måste hantera ett antal personer som...
Vi fastnar på alkoholen där, men det är för att det är den jag kan. Liksom.
Ja, men jag kan den också. Och jag tycker i och för sig att den är relevant som jämförelse. Alltså det vi har sett med alkoholen, det ska vi inte tillåta i narkotikan. Det är liksom... En abrovink i det här, eller en point i det jag är ute efter.
Men då måste jag få prova en, alltså så här, tror du att Systembolags införande, alltså motboken som blev Systembolaget, är det bra eller dåligt för den total konsumtionen av alkohol som vi har i Sverige?
Systembolaget?
Ja.
Ja, det är väl i alla fall den, jag skulle säga att det är i alla fall den minst dåliga lösningen.
Och varför skulle den lösningen då inte fungera på de lättare drogerna?
Ja, alltså därför att jag tänker att konsumtionen skulle öka. Skulle vi göra det så skulle fler, det som är tillåtet kommer fler att använda. Och då funkar det. Det finns liksom väldigt mycket, vare sig vi ligger på 3% eller 5% eller till och med 10%, men det ligger ju lägre. Det är klart, skulle det vara tillåtet, det skulle dyka upp marknadsföring, det skulle vara tillåtet i någon sorts... Ja, men som du var inne på, kulturen, att det liksom är kulturell kontext liksom och så kommer ju förmodligen fler att använda, och kommer fler att använda så kommer det att leda till fler skador. Inte för alla, för de flesta kommer att klara det, men de som inte gör det kommer ju inte vara glada.
Men de som har ett problematiskt bruk nu då med av en illegal substans, vilken som helst, du tror inte att den kriminella statusen på det de gör hindrar dem från att söka vård?
Ja, alltså jag tänker så här. Att det där är ju väldigt intressant. Jag är ju förespråkare att vi ska utvärdera narkotikapolitiken som vi har idag. vi vet lite för lite, som jag var inne på, kunskapen. Och vi skulle behöva titta på kriminaliseringens både negativa och positiva effekter. Så. Det vi kan se när det gäller, och nu tänker jag inte på cannabis då främst, utan opioider till exempel, som ju leder till dödsfallen ofta. Det finns ju andra idéer, men inte minst där. Där kan vi ju se, det har ju gjorts små studier i Skåne till exempel, som är ganska långt fram i det här, som har tittat på att 9 av 10 av dem som avlider, som dör av en överdos, de har varit i kontakt med vården eller socialtjänsten, kriminalvården, det sista levnadsåret. Så de har ju uppenbarligen tagit sig och sökt vård.
Eller blivit inburen av en polis.
Så kan det väl också vara, men de har i alla fall varit i kontakt med vården då, ja. Uppenbarligen. Vi kan också se att de senaste 10 åren så har beroendevården för narkotika ökat med 40%. Det är narkotika, inte bara cannabis. Cannabis tror jag var 55% som har ökat beroendevården. Det har inte ökat 55% som använder. Alltså att man kan tänka sig att det är fler som söker sig till vård och behandling när det gäller just beroende. Men sen finns det ju andra skador som förmodligen är svårare att höra av sig. Så att jag tycker ändå att det finns, när man pratar med poliser och socialtjänst, så finns det ändå rätt många anekdotiska historier som bygger på att tack vare att de kom i kontakt med eller hade liksom ett snackade med folk, fick in dem, så ledde det till att de kom in i vården eller kom in och fick stöd. Men det finns ju också rätt många anekdotiska berättelser som visar på tvärtom. Att man inte vågade och så. Så när det gäller dödlighet är jag inte lika orolig. Så det verkar ändå, alltså då tycker jag inte kriminaliseringen verkar vara bekymret. Bekymret verkar vara hur vården funkar. Mm. Alltså hur glapp i systemen, brister i samverkan, folk slussas in och ut, får inte, fast de får söka psykiatrihjälp till exempel, så får de rådet att bli drogfria. Ja. Och så ska de gå dit och så får de vänta 3 månader, så vill de inte bli det som är utkastade. Så ska man, det där är ju helt vansinnigt. Alltså,
att vi måste sluta hjälpa knarka människor. Innan du får hjälp med att sluta,
ja,
knarka är
helt,
ju faktiskt skitdumt.
Obegåvat, faktiskt. För det är klart, om personer kommer och vill ha hjälp så ska vi ju ge den. Någonstans. Och då är det ju snarare där vi ska söka det. Men däremot finns det väl andra saker som jag tror att kriminalisering kan bidra till. Att man inte minst blir någon sorts kommunikations... bekymmer, tycker jag. För det är ändå så att både socialtjänst och sjukvård, och i sjukvården tänker jag att behandlingshem också, behandlingsverksamheter, behandlingsvården ingår. Alla de har ju sekretess. De får ju faktiskt inte polisanmäla personer som kommer dit. De ska ju ge vård och stöd. Det är ju det som är deras uppdrag. De ska inte anmäla det. Sen finns det förstås det här med socialtjänst. De ska orosanmäla till socialtjänst om det finns barn inblandat och så. Men det är inte polis.
Det där tycker jag är roligt med barn inblandat. Just, nu vet jag att du är spiknykter på alla fronter, men jag tycker det är fullkomligt orimligt att jag kan ta mina 2 ungar i tvillingvagnen och gå in på bolaget och köpa 10 liter sprit och ingen höjer på ögonbrynen. Men skulle någon komma på mig med 5 gram hash, då är det orosanmälan. Jag ser inte rimligheten där.
Nej, man får ju titta på de exakta i det där, skulle jag säga. Att det är klart att köp hur frekvent den alkoholen, så hamnar du förmodligen någonstans till slut där det blir diskussion om det då. Och det är inte säkert att det alltid är på 5 gram hash, att det skulle vara på det sättet, tänker jag.
Jag tänker också så här, du sa att du har anekdotisk, eller en del anekdoter från polis och socialtjänst. Är inte det lite som att diskutera bilkörning med grabbarna som kör bärgningsbil?
Hur tänker du?
Socialtjänst och polis kommer ju oftast i kontakt med de som verkligen har ett problematiskt bruk.
Mm. Ja, men så är det ju. Och det var väl lite av det jag var inne på. Att det är klart att alla kommer inte att söka. Om vi nu har 300 000 som använder cannabis, så kommer inte alla dem att söka vård eller stöd. Alla behöver ju inte det. Det kan jag vara tydlig med. Men jag bara tänker det i något perspektiv. Ändå. Men det är väl också ett svar till den här lågkonsumtionshistorien. Att det tycker vi ofta hör de historierna från poliser eller fältassistenter. Det blir bara värre och värre. Går ner i åldrarna och fler som använder. Men det är klart att de ser ju också precis de som kanske råkar mest illa ut i de breda folkdragen är det inte på det sättet. Så visst, man måste ta det i beaktande. Den här bärgningsbilsliknelsen är ju bra där.
Sen är det ju ingen, jag har inte hittat någon, och jag har researchat rätt mycket sen jag fick tag på det här, som förespråkar att det ska vara lagligt för 14, 15, 16-åringar att nyttja någon drog.
Nej.
Men som det är idag så finns det ju ingen reglering alls över hur och var och vad de får tag i.
Ja, det är ju inte tillåtet för dem heller.
Nej, men det, alltså, de får ju tag på det bevisligen.
Ja, men ja, jo, så är det ju. Samtidigt tänker jag, om det skulle vara legaliserat skulle de ju också få tag på det.
Jag tänker ett rum lite längre in på bolaget, men kanske 25-årsgräns.
Ja, det vore väl, ska man ha en åldersgräns så är ju 25 bra. Det är ju där någonstans. Och då är frågan, skulle vi politiskt klara av det? För det som skulle inträffa då, du har ett rum inne på bolaget, du har 25-årsgräns. Då kommer ju, och det är väl det vi ser från de som har legaliserat over there, om man vill uttrycka så, alltså i Nordamerika. Det vi ser är ju att de som är under då, 21 är det väl där oftast, eller 20 år, de köper ju ändå narkotikan illegalt. Och så fortsätter den här illegala historien. För det är klart att om det är många unga som använder det, unga vuxna, så kommer ju de att fortsätta köpa det illegalt. Om de gör det idag. I så fall så har vi inte kommit åt det. Men det vi har kommit åt är förmodligen att fler vuxna skulle börja använda istället.
Fast det tror jag inte. Alltså, i och med att det är tillgängligt för dem idag. Och ytterligare effekter du skulle få av att ha det där rummet är att du får en kvalitetskontroll. Skatt framförallt. Skatt som skulle kunna gå till beroendevård av den här, som du sa, minoriteten som får ett problematiskt bruk.
Ja, men alltså det man får fundera på, tänker jag, i en sån modell, det är ju så här, om vi tror att det finns ett antal unga vuxna som idag kommer åt narkotika, och ungdomar också. Inte så många som det skulle kunna vara, men det är i alla fall för många. Det skulle behöva komma ner. Genom att legalisera med en åldersgräns på 25, då skulle du ju få de personerna fortsätta som nu. Däremot skulle jag kunna säga att det är faktiskt lagligt. Alltså det är någonting som är okej någonstans. Men för vuxna i alla fall och eftersträva. Sen skulle du få ett antal som är 25 år och äldre. De skulle då tänka så här, det här är ju nu lagligt. Det kanske är lite nyfiket att testa på. Det gör ju andra. Mm. Och så kommer den cannabisindustrin då. Det där kan man ju reglera med marknadsföring och så. Det försöker vi göra på alkoholfrågan. Men vi kan ju konstatera att vi ju misslyckas ganska mycket. För det kommer ändå att sitta in liksom marknadsföringen där.
Ja, du har hela alla alkoholfria öl som dök upp helt plötsligt.
Jag höll på att säga, jag har suttit med min son och sett på fotboll här. Och jag vet inte hur mycket spelreklam det kommer. Så tänkte man säga, ja, det är ju bra. Han kan ju bättre spelreklamen än Folkhälsomyndighetens liksom, COVID-19.
Ja.
Ja, i alla fall så. Och då skulle du få ännu fler att använda, och så får vi liksom en industri som gör så. Så det tror jag väl egentligen inte skulle vara någon framgångsfaktor. Det skulle göra att fler kan få tag i det. Jag tänker ibland på, det blir mycket alkoholreferenser där, men det är för att jag är skolad i det där också då. Att när införselkvoterna, som det så sexigt heter, när vi införde där att man kunde över gränsen, du vet, kunde få en massa alkohol och köra, fylla liksom minibussen med det där. Då blev det ju en rejäl ökning på det där. Och så var folk upprörda över det då. Men det var ju legalt. Alltså tillåter man det helt plötsligt? Det var ju svart sprit och smuggling innan vi tillät det, förstås. Och det fick man eftersträva med tull och så vidare. Men sen så, när vi tillät det, då började ju folk faktiskt åka över gränsen och köpa det. För det är ju legalt. Sen har ju det lagt sig något, den håsen. Det var väl inte så himla roligt att ta en semester idag och åka iväg till Tyskland för att bunkra upp. Så viktigt var det inte. Då kan man ju köpa på Systembolaget med bättre sortiment och så vidare. Men det har ju ökat nivån på alkoholkonsumtion i Sverige sen vi gick med i EU.
Dricker vi mer?
Ja.
Har det ökat skadorna också med samma... Har det ökat linjärt?
Där finns det väl lite olika modeller på. Alltså å ena sidan så kan ju skadorna ha ökat, och å andra sidan har ju sjukvården blivit bättre på att lappa ihop folk också. Så att det blir ju liksom...
Jag läste en undersökning där om att det spelar ingen roll. Alltså alkoholskador, alkoholrelaterade dödsfall, alltså inte trafikolyckor utan folk som dricker så mycket så att alkoholen tar livet av dem till slut. Det ligger ganska konstant i samtliga EU-länder, oavsett vilken alkoholkultur vi har.
Ja, det vet jag inte, men så kanske det är.
Ja, men Medelhavet, alltså, det finns ju den här...
Medelhavet har väl en, jag ska inte... Jag vet att Medelhavet har ju haft... ja, det blir, men liksom ett annat dryckesmönster har de ändå haft än vad nordiska länder har. Alltså man där för man ju sig mer. Alltså det, de är ju ett undantag i världen, minns jag när jag höll på med där och hade såna här WHOs stora kartor. Det är ju liksom Västeuropa, Frankrike och söderut. Det är ju länder som kan dricka lite mindre vid varje enskilt tillfälle. Och det har ju förmodligen i alla fall effekter på leversjukdomar och så vidare. Medan resten av världen, Nordamerika, Sydamerika, Nordeuropa, Ryssland, du vet, där dricker man ju, kan man inte föra som alkoholen helt enkelt.
Nej, och det är väl mer vin runt Medelhavet och så är det mer vodka.
Så om man tittar längre fullt på kontinenten tänker jag, de är snarare undantaget i världen som kanske klarar det här någorlunda bättre, men det sitter säkert djupt rotat i mycket annat.
Mm. Vi går tillbaka till narkotikan och de problematiska brukarna. Min syn på det hela, och den har ändrats jättemycket de senaste åren. Jag ser så här, det är skillnaden på bruk och missbruk. Alltså har du ett oproblematiskt bruk så ser jag inte att det finns ett problem. Det hörs på namnet oproblematiskt bruk. Har du och då ser jag inte varför du ska straffas för det. Och har du ett missbruk så är ju det... Jag vet inte vad din inställning till ordet beroendesjukdom är, men jag landar där ändå. Mm. Och jag har inte hittat någon vetenskaplig grund för att det går att straffa bort en sjukdom.
Nej, och då, ja, innan vi går in på det här så ändå en kommentar från min sida. Då. Alltså jag har inga problem med beroendesjukdom med det begreppet eller liksom sjukdomsliknande tillstånd så när det gäller beroende. När det gäller missbruk, det finns ju lite olika, för tiden har de ju DSM-5 och det är DSM-4 och det vet ju substanssyndrom och det, det finns många liksom läkarmässiga korrekta definitioner men som ju är väldigt svårt folkligt att diskutera och då hamnar vi ändå i missbruk och beroende då. Så låt gå för det och personer som inte har det, det tänker jag, det finns liksom en kontext i det. Däremot är jag lite svårare för begreppet oproblematiskt och problematiskt bruk då. Därför att vad är ett oproblematiskt bruk? Det är ju inte så att det är missbruk och beroende som är de enda bekymren som vi ser med narkotikan. Det är ju trafikförseelser som uppstår. Det är ju sjukdomsfrånvaro på arbetsplatserna dagen efter kanske man har gjort någonting. Det är ju barn som inte tycker det här är så himla roligt. Det är gängkriminalitet. Ja, du förstår. Mm. Så den har jag lite svårare med. Men jag kan ju ändå svara på när det gäller personer som har ett beroende, ska man straffa dem då? Det är ju ändå en ligger ju i den pipen. Och det andra du hade var de som inte då har det. De skulle då inte heller behöva straffas, om jag uppfattar det rätt.
Ja.
Just det. Och då tänker jag några saker. Det ena är att när det gäller personer som har ett beroende så håller jag med. Jag ser egentligen inte att lösningen är straff för dem.
Jag tror det till och med kan vara 100% kontraproduktivt. Alltså,
ja,
precis. Det blir mer utanförskap. Du pratar om den sociala samvaron. Att pekar ut dem som en misslyckad knarkare, då tror jag att det är ganska lätt att de börjar knarka ännu mer.
Ja, så kan det vara. Och det hänger väl i och för sig inte ihop med om det är kriminellt eller inte. Alltså om du tänker någon, igen alkoholreferensen, en person som har ett alkoholberoende, de är väl inte så populära heller. Alltså det är svårt att berätta.
Ja, då slipper ju böter i alla fall.
Absolut, men jag tänker just det här att hamna i ett sammanhang och ett socialt sammanhang, finnas med, att komma och säga att man har spelberoende, alkoholberoende. Jag har noterat KOL, cool, heter det KOL eller KOL, men KOL, cool, det här med att få tobak, det är inte så himla enkelt att prata om det. Och det är ju inget av det är kriminaliserat, så det hänger väl inte riktigt ihop med det. Men frågan är det rätt att liksom ge böter då och hamna i kriminella register om man har ett beroende? Nej, men jag tror egentligen inte att det är det. Utan det borde vi hitta någon annan lösning på. Där de får behandling helt enkelt, eller erbjuds behandling eller annat stöd i sammanhanget, och det behöver inte alltid vara behandling heller tänker, utan det kan vara någon sorts recovery-process, det kan vara boende och ett socialt sammanhang som du är inne på i det. Det borde man kunna fundera över och titta på. När det gäller personer som inte då har ett beroende, är straff rätt?
Ja, jag värjer mig också lite mot ordet straff, ska jag säga. Det är ju per definition straff naturligtvis, om du har ett böter och du hamnar i ett belastningsregister. Men det är ju någon typ av sanktion som jag är ute efter att man skulle ändå ha. Och jag tror att det där skulle kunna se väldigt olika ut beroende på vem du är. Idag så finns det ju någonting som heter straffvarning. Om du är under 18 år, mellan 15 och 17 år. Inte alla, men ganska många som ertappas då med narkotika. Det handlar om ett samtal med socialtjänst, föräldrarna, personen. Och så hittar man någon typ av vårdplan. Det heter ju vårdplan och vårdkedja. Och så där, men det handlar ju inte bara om vård, det är ju stöd någonstans. Och gör du det där, då får du inga böter. Det där skulle man kunna utvidga. För det kanske är helt andra incitament man behöver för att sluta. Mm. Men för vissa tänker jag att det faktiskt är bra med böter. Alltså är du 25 år, har ett arbete, köper kokain, göder gängkriminaliteten och är på en fest på Stureplan. Ja, då kan vi få böter som en signal. Det tänker jag ändå kan vara det som behövs. Att det kan se olika ut här nu då för personer. Och vi skulle behöva ha en liksom större portfölj som ser till individen och det stöd eller det vård som den personen behöver för att komma ur det här eller komma på andra banor eller komma in. Och det där skulle man kunna... Det finns ju ingenting i de här FN-konventionerna som reglerar det här förbudet, som förbjuder det, tvärtom. Så ser ju FN att man borde hitta andra sanktionsmöjligheter och man kan hitta lite olika på skalan i det. Portugal är ju ett sånt exempel som brukar nämnas då. De har ju allt från samhällstjänst till att man kan förhindras att möta vissa personer eller förhindras att gå till vissa ställen eller ja, behandling har de också då istället för böter.
Det tycker jag låter jättebra. Jag vill bara lägga in att det ska vara frivilligt, för jag tror inte att du kan tvinga folk till att... Jag tror att den här organisationen du beskriver nu, den skulle jag skulle älska om den fanns på plats och om den tar emot med öppna armar när någon känner att vänta nu, det här börjar gå åt skogen för mig. Och att de kan gå dit utan att riskera jobb, fru, ungar. Så väl, kom in här. Här har vi folk som förslagvis har varit i din situation och tagit sig ur den. Som kan prata med dig på ditt språk. Jag vet, jag jobbar lite extra som elevassistent och tar hand om andra dampungar i och med att jag är en själv. Och de märker ju direkt när någon kommer in som liksom med en hjärna som går i takt med dem. Det blir mycket lättare att relatera.
Nej, men det tror jag också.
Men jag tror inte att om någon känner att de börjar få ett problematiskt bruk och så står du där, som kanske inte har så någon förståelse för dem.
Nej, förstås. Inte just jag då. Men det är klart att jag tror att det finns... Det är väl en mix, tänker jag. Alltså personer som har egen erfarenhet av olika saker är ju väldigt bra att finnas med. Men det går ju också genom utbildning och erfarenhet i professionen också att finnas med. Det behövs väl liksom ett samspel där. Så. Men, och sen exakt hur man ska konstruera den där, det är ju det som man då får fundera på. För mot det här står ju det som är oron då, om man till exempel, för det här är ju inte en legalisering vi pratar om, utan det är någon typ av avkriminaliseringsvariant då. Så står ju det här med, skulle det då bidra till att öka konsumtionen för det stora flertalet eller vissa grupper och så. Det där är ju väldigt oklart, skulle jag säga, forskningsmässigt. Så man får ju fundera över hur man gör. Det är därför jag är inne på att man skulle hitta den vi har idag. Man har ett förbud och man kan skruva i hur man ska liksom förändra påföljdsskalan eller sanktionerna, reaktionen från samhället på något sätt. Det finns många olika varianter av kriminalisering i Europa inte minst, och mycket handlar ju om att man har olika typer av sanktioner, men alla har ju någon typ av reaktion och de flesta har någon typ av böter, fast det är ju egentligen en avgift då, kan man säga. Det är ju civilrättsliga böter. Just Portugal har väl en tvingande incitament, det är ju lite märkligt där, att det hyllas ju ofta Portugal, att de har ju, även de som inte kommer då till sin behandlingsplats kan då få ytterligare en sanktion för att motiveras eller komma till det då. Men man får ju fundera över exakta konstruktionen. Norge som du nämnde här, det är ju, jag tycker faktiskt att det är jätteroligt det som nu har hänt i Norge.
För där var det ju, du vet, det var ju en sån här rysreform. Man tog ju verkligen och utredde frågan på tvären och ledden. Men det enda det klickade ut i, det var en avkriminalisering. En generell avkriminalisering. De ska komma till ett möte och få information om att man kan få behandling, men också farorna med narkotikan. Och sen var det liksom inget mer. Men det har liksom, efter det stora folkflertalet sa nej. Partierna sa ju nej till det där. Den stora majoriteten och många
organisationer. Det var sossarna som sa att de skulle säga ja, och sen sa de nej i sista stund.
De var ju positiva till att utreda frågan när det gäller just avkriminalisering, men blev lite fundersam när resultatet kom. För det blev ju precis det här som jag säger. Det blev bara en generell avkriminalisering. Det blev ingen förebyggande satsning. Det blev ingen satsning på behandlingsreform. Det blev liksom ingen variation på sanktionerna. Om man nu tyckte att böter för alla är fel, så blev liksom lösningen ett samtal för alla. Och det är inte säkert det är rätt heller. Så. Och nu har de ju tagit initiativ där ett antal partier. Och Arbeiderpartiet igen, men även Centerpartiet och andra att driva liksom frågorna. De har ju tagit beslut nu om en god samaritlag till exempel, som jag är väldigt förtjust i.
Ja, berätta om den.
Ja. Och lite andra saker ska jag så säga. Det är någonting på gång i Norge som kan bli väldigt fint, som handlar om solidariteten för personer som inte ska börja, men också solidariteten med personer som har ett beroende. Ja, god samaritlag. Är det någonting då, på tal om Twitter, som jag lärde mig på Twitter, det var ju när vi gjorde någon debattartikel för 2 år sedan kanske, kring det här med överdoser och hur det funkar och rädslan att ringa 112. Det var nämligen så att SOS Alarm, de kommenterade och sa att vi bötfäller ju ingen. Ibland är polis med, men vi försöker inte göra något på det där. Och så var det rätt många på Twitter som var upprörda och kunde visa på exempel. Och då funkar det så här då. Om någon tar sig en överdos någonstans, så, och så ringer man 112 för att få ambulans, för här behöver man ju snabb hjälp.
Mm.
Då, i majoriteten av fallen, så kommer bara ambulansen. Men ibland kommer polis med. Och när polisen kommer med, då är det för att de ska låsa upp dörrar eller för att man bedömer säkerhetsläget som dåligt för ambulanspersonalen. Då behöver liksom polisen få hänga med. Då. Och när polisen kommer in genom dörren och ser en person som har tagit en överdos och det finns ett antal personer där som uppenbarligen har narkotika, är påverkade eller har det i fickan, så att säga. Då är deras skyldighet att anmäla, eftersom vi har ett sådant system vi har idag.
Mm.
Så ser polisman att ett brott pågår, så ska de förstås anmäla det. Då är det ett antal poliser som inte gör det, för de tänker att rädda liv är det viktiga här. Så. Och ett antal gör som lagen säger, de anmäler det. En god samaritlag, den bygger på att vid just det tillfället, vid en överdos, då räddar vi liv i första hand och bötfäller inte folk och anmäler. Då tittar han bort.
Ja, det låter ju ytterst vettigt.
Ja, jag tänker att det finns i Kanada, det finns i delstater i USA, Nederländerna har någon sån variant och så. Och vi gjorde faktiskt en undersökning på det där under våren här, för vi ville liksom titta på hur det där funkar, prata med en del forskare om det där och fundera och så. Så gjorde vi en undersökning och frågade de polisregionerna som finns nu för tiden. Det är ju en polismyndighet, men de är ändå en del av regioner, så frågade vi dem, hur gör ni egentligen? Vad har ni för rutiner för de här typen av fallen? Och jag kan säga att svaret blev, det blev, jag tror det är 7 regioner var, vi fick 7 olika svar. Så. En del sa, det här är väldigt enkelt, lagen säger att vi ska anmäla, så då gör vi det. Några sa, det här är väldigt enkelt, vi räddar liv i första hand och så tar vi på ett annat sätt. Några sa, det där är upp till varje polispatrull hur de gör. Så det finns liksom inget system. Och då finns det en del forskning på det där som ändå visar på att majoriteten av personer som använder opioider, som ser en överdos i sin bekantskapskrets, de kommer att ringa 112. Alltså man vill förstås rädda livet på sin kompis, även om man skulle få böter. Så. Men det finns ändå de som inte gör det. Och det finns också de förstås som har tvekat. Och minuter kan ju vara avgörande här innan man liksom vågar ringa det där samtalet. Så det tänker jag är en no-brainer att man skulle ändå genomföra det. Finns det ingen, vad jag vet, något parti i Sverige som driver den där frågan. Men i Norge så har man nu tagit faktiskt en majoritet i Stortinget som vill utreda den frågan och ta fram det. Tänker jag, bra. Det borde vi också göra. Det ska i alla fall vara ett sätt att lösa en av kriminaliseringens negativa sidor.
Det skulle kunna ingå i den här utredningen som Folkhälsomyndigheten vill ha, du vill ha, som alla utom Hallengren och Morgan Johansson verkar vilja ha. Jag förstår, för det är klart man måste utreda hur saker och ting fungerar. Vi ändrade lagen 1998, kriminaliserade för eget bruk. Jag upplever, och de jag kollade av mig innan här upplever, att konsumtionen har inte tryckts ner tack vare den. Och vi har ju faktiskt en av Europas högsta överdosdödligheter. Och för mig blir det obegripligt varför man inte skulle vilja utreda det här. Alltså det kan aldrig vara fel att ha så mycket fakta som möjligt när man tar beslut.
Nej.
Och du vet att jag predikar för kören, för du sa att du ville utreda också.
Ja, ligger motståndet? Jag ska nyansera bilden bara så att jag är tydlig. Så inte några på Twitter sen kommer att säga det där stämde ju inte.
Det kommer de garanterat göra ändå. Ja,
nej, men så här tänker jag. Jag vill, alltså om vi tänker utreda avkriminalisering så menar jag att det just en generell avkriminalisering, att det behöver vi inte göra. Jag sympatiserar med regeringen där. Man behöver inte utreda saker som man inte vill ha, så att säga. Alltså, och då kan man säga så här, jag var för det ända fram till den norska utredningen kom. Och när jag läste det där och tittade och ser att det riskerar ändå en konsumtionsökning, då är det kanske inte det vi ska göra. Då behöver vi inte hålla på att titta på en sån sak.
Men då litar du inte på att utredarna kan ta ett evidensbaserat beslut i sin rekommendation?
Nej, det kan man ju förstås diskutera. Men när man tittar på en norska så finns det egentligen ingen. Det blir en bedömning. Och beroende på vilka som sitter i den utredningen så kommer de att bedöma någonting. Och det är det som hände i Norge. Du hade några som satt och bedömde. Och bedömde att det här inte kommer att få någon större konsekvens. Sen hade du Folkhälsoinstitutet och andra center, det här Seraf som finns för Center för rusavhängighetsforskning och läkarföreningen, alla möjliga som gjorde en annan bedömning. För så oklart är läget, och då behöver man inte hålla på med det där. Så tänker jag. Men det jag pratar om med god samaritlag, det är ju en typ av avkriminalisering. Det är det ju. Alltså, inte en generell, men specifika. Ja, men låt oss titta på det istället. Men det där vi skiljer oss, jag och regeringen då, eller NPC och regeringen, det är ju på utvärdering av kriminaliseringen. De vill ju inte ens utvärdera kriminaliseringens effekter. Det menar jag, det är där jag sympatiserar och säger, det är klart vi ska utvärdera det. För annars kan vi ju inte se, vad har vi för kunskapsläge, hur ser det ut, vad är de negativa konsekvenserna, vad är de positiva konsekvenserna av det här och hur ska vi hantera det sen då? Och då ska vi göra någonting åt det. Bara att säga tydlig där.
Vi kommer inte komma helt överens där.
Nej, det tror jag inte, men jag bara så att...
Ditt slutmål, vi håller på att prata nu i över en timme, men så här, vad är ditt slutmål? Är det att det ska inte finnas något narkotikabruk i Sverige eller alkohol överhuvudtaget?
Ja, alltså ser man någon sorts liksom vision så är det ju det.
Är det realistiskt?
Nej, det är inte realistiskt. I alla fall inte realistiskt som kommande, det vet jag. Ja. Det är ju inte realistiskt, det är ju, om man säger, vision. Så det handlar snarare om att för oss är det ju en human, restriktiv narkotikapolitik. De prioriterar målen just nu, det är att få ner konsumtionen, få ner dödligheten. Det är liksom det. Och få till en utvärdering av narkotikapolitiken så vi kan liksom göra saker på en bättre... Ja, men skippa med glappen i systemen och bristna i samverkan och hitta liksom lösningar på det.
Hur jobbigt blir det för dig då om det är en vettig utredning vetenskapligt baserad som kommer fram till att vägen för att få ner dödligheten är att ha ett växthus på varje systembolag?
Ja, det blir ju jobbigt. Det ska jag säga. Nu tror jag inte det skulle hamna där. Så. För det är väl cannabis vi pratar om, och det är ju inte så mycket med dödligheten.
Nej, där också. Alltså, vad är det farliga med cannabis?
Med cannabis?
Mm.
Alltså det är ju ett antal saker som ändå bidrar till. Vi har ju pratat om beroende.
Du får inte säga gateway-teorin nu.
Nej, det tänker jag inte göra.
Utan. Bra.
Nej, jag brukar använda tre saker tror jag minst. Vi ska se om det blir fyra här nu då. Men dels är det beroende, alltså missbruk och beroende. Det där är ändå dåligt, tänker jag, som leder till saker. Sen har vi den som väldigt få då förstås drabbas av. Men det ökar ändå risken för psykoser, finns det ju i det. Men sen är det ju det kognitiva, liksom att vi har ändå ett antal personer som inte klara arbetet eller inte klara skolan fullt ut. Och det där, det tycker jag inte vi ska bidra till. Vi behöver personer som har både utbildning och yrke som fungerar bra i det. Och sen till det kan man ju tillföra det här barnperspektivet och runt omkring att det känns. Så jag tycker att det finns tillräckligt mycket där för att hålla det lågt eller få bort det så att säga.
Ja, jag tror att de här fyra sakerna du räknar upp med en åldersgräns på 25 eller kanske ännu högre så försvinner de. Gör de inte det? Missbruk leder till saker, sa du. Vad menar du med det?
Nej, men jag menar det att det är klart att har du ett beroende med olika effekter på det så är det väl ingen önskedröm hos människor. Och det kommer ju fortfarande hända personer som är över 25. Sen kommer det vara färre förstås i det hela.
Ja, du tog inte upp det här med att föda gängen. Vad är din syn på det?
Gängkriminalitet, ja men så är det ju förstås. Vi har ju ändå ett förbud idag och vill man, tycker man nu att gängkriminaliteten är hög och att vi skulle få ner den, ja det är klart att då är det självklart varit att inte stöd köp av dem så att säga, för det bidrar ju till en gängkriminalitet verkligen.
Men om man odlar själv då slipper man ju den aspekten
ja,
i alla fall.
Så är det ju, om man odlar själv så slipper man det. Däremot så kan man ju konstatera att just odlingarna märker ju vara det stora bekymret i delstater i USA som har legaliserat. Det verkar vara där de har de stora, att det är så här, om man inte tillåter en odling, ja, då är det väldigt enkelt, det är inte tillåtet. Så ser man en odling eller ser något i fönstret eller bakgård eller vad fan i skogen, då kan man hantera det. Det som uppstått i delstater i USA, det verkar ju vara att det är där de stora maffialigarna sätter igång och gör storskaliga odlingar som de då sen säljer vidare och smugglar ut och för och så. Så hemodling verkar också bidra till det bekymret så att säga. Och då tillför det också, det tycker jag kommer bort den här legaliseringstanken, för det är ju ofta så att legalisering, då har man kontroll på åldersgränser och man har kontroll på öppettider och skatteintäkter och alla de här sakerna, men det finns det ju inte på odling. Så det leder väl till andra bekymmer.
Ja, men det finns å andra sidan inte på hemkokning av brännvin heller, vilket ju är en ganska stor prevalens både där jag bor och där du kommer ifrån.
Ja, i och för sig minskat sig inför kvoterna ökades.
Ja, och det är det jag funderar på, om konsumtionen kanske är densamma men det kommer in mer från Tyskland. När vi gifte oss för 2 år sedan, då är det 3, då åkte jag till Tyskland och köpte öl och så. Det kändes ju svindumt att åka förbi Spendrups i Grängesberg på vägen hem med saker som hade fraktats från Spendrups i Grängesberg ner till Tyskland.
Ja.
Miljömässigt kanske inte det bästa upplägget.
Nej, men det var ju legalt. Så då kunde du göra det.
Ja. Jo, men det...
Alltså, nu mäter vi för sig, just på den frågan så mäts ju det där. Och det har ju ökat. Det är väl det som har tillkommit så att säga, inför sen så att säga. Vi köper ju från Systembolaget, men så har vi adderat det där också då. Och då...
Men hur mäts det? Alltså de gångerna jag har åkt igenom tullen där, alltså det kommer 740 på bakhjulen som inte blir stoppade. Alltså med pallar.
Ja, nej, men ju smuggling, jag tänker att det finns ju någon storskalig, eller storskalig, men det finns ändå en smuggling. Det är ju ett bra exempel på där smugglingen igen, ungefär som med legalisering i USA också, där det bidrar till smuggling. Du legaliserar införselkvoter, eller införselkvoter, du legaliserar införseln, då kommer ett antal smugglare som förut var väldigt enkla att stoppa, för de hade de alkoholbilen som var mer än 2 kassar där man nu fick bära, då var de illegala. Nu när de stoppar så säger de att det är för personligt bruk och där är det jättesvårt. Så legaliseringen i sig göder ju så att säga en svart handel. Men det jag pratar om egentligen, det var det som är legala, det du gjorde. Det görs ju fortfarande så. Och det tycker jag är ett ganska sedelärande exempel jag brukar använda när jag tänker på hur kunskap om narkotika är. Och du var ju inne på det här, har vi låg konsumtion eller inte? Ja, hur vet vi det? Vi hanterar ju kunskapsfrågan på narkotika styrmoderligt jämfört med alkohol. Och det är ju därför som vi behöver göra de här utvärderingarna, hitta instrument för det där på olika sätt. När det gäller just alkohol, då ringer vi fortfarande 1500 samtal varje månad. Ringer, det är CN som gör det där nu för tiden. De ringer 1500 samtal till människor och så frågar de om vart de har fått sin alkohol ifrån senaste månaden. Har de fört in det? Har de köpt på Systembolaget eller på krogen? För folk kommer ihåg en månad tillbaka. Man kan inte fråga ett år liksom. Mm. Och då gör vi det. 1500 samtal varje månad. Narkotikan, det mäter vi vartannat år via en enkät. Det är klart att då får vi inte samma finkaliberiga resultat som vi gör oftare eller smartare eller tydligare. Och det tycker jag ändå är en historia i det. Så då vet vi ju, då hade du fått det samtalet så ja, då hade du svarat förmodligen sanningsenligt därför att det ändå är legalt då. Och du har ju ändå gjort det.
Ja, oja.
Så därför vet vi.
Jag försöker alltid vara ärlig.
Mm, det är bra. Det är
senast i den här enkäten så sa 8,2% av 17-29-åringarna att de använt cannabis de senaste 12 månaderna.
Just det.
Det är alltså över 40 000 folk mellan 15 och 30. Det är jävligt många alltså.
Det blir ju ändå individer, absolut.
Ja.
Så är det ju. Men det är klart att 8,2 är mindre än när det gäller alkohol.
Ja, oja, oja.
Så det är väl det, men absolut. Det är ju för högt, det behöver ju gå ner. Därför jag menar att vi borde börja prata om det, att få ner cannabiskonsumtionen. Inte hur vi ska stävja det eller öka det eller släppa det mer fritt. Det är liksom inte det jag ser framför mig, utan hur gör vi det då? Och en av dem som förvånades mig, jag är faktiskt lite förvånad ofta. Jag har ju gått in med det här med öppna ögon och så läser man lite rapporter och tittar på det kunskapsunderlag vi har och så. Och då visade det sig till exempel att när det gäller förebyggande arbete. Jag vet inte, alla politiker pratar om förebyggande är viktigt. Det är förebyggande vi ska jobba. Och det är liksom Versaler skriver om nästan, det förebyggande perspektivet är viktigt. Men det vi gör är att vi avlövar det förebyggande arbetet. Alltså de som jobbar som drogsamordnare eller samordnare förebyggande arbete, de har blivit färre. Och de som jobbar mindre tid idag i kommunerna. Resurserna som regeringen tillhandahåller det förebyggande arbetet har halverats på 2 år.
Mm.
Först kom den MKD-budgeten där, du vet, när det var regeringsstrul. Och då drog de ner beloppen. Och då menar jag nu var en regering att ja, men det var ju de som gjorde det. Men sen drog de ner lite till själv.
De är väldigt bra på att skylla på varandra, de
eller,
där regeringarna.
Och så slutar jag med, jaha, men då är det ju inte viktigare än så här då. Och det är klart att då kan man ju snacka om förebyggande. Men om det enda förebyggande som görs, det är liksom polisens insatser. Nej, men det räcker ju inte, uppenbarligen. Det viktiga är ju, vad gör vi för familjestöd? Hur jobbar vi här i skolan, i kommunen? Hur är det levande i ett närsamhälle där man kan ta? Vi menar ju att man skulle upprätta sånt här nationellt kompetenscenter. Eller förebyggande. Vi behöver liksom ta metoder som finns, utvärdera dem, sprida dem, kvalitetssäkra dem och så vidare. Det finns det många goda exempel, men de utvärderas ju inte. Och sen organiseras det om i kommunen, eldsjälen slutar, budgeten dras ner.
Ja.
Och så måste man börja om på ny kula. Liksom.
Jag ska avsluta den här säsongen av podden med det kan bli 3, 4 eller 5 avsnitt om just ADHD och ADHD i skolan. Och alltså jag är ju superriskgruppen för allt det vi har pratat om, alla substanser vi har pratat om idag. Men just problemet som jag ser där, och nu byter vi ämne lite grann, men det är att det är på 2 olika budgetar. Alltså elever som jag var, vi skjuts framför i skolan. För att när vi kommer ut ur skolan, då blir vi helt plötsligt statens problem. Det vill säga vi hamnar i kriminalvården istället. Och vi är mycket dyrare med rättegångar och frivård och till slut fängelse än vad det är med ett par extra elevassistenter på varje skola som vet vad det handlar om.
Precis.
Börja där.
Ja, det är det förebyggande liksom. Det är ändå. Jag tänker även på i narkotikafrågan för att dra det till dig då, att det är klart, jag menar ju förstås att vi ska ha en behandlingsvård som fungerar, som är likvärdig runt om i landet, som säger, jag menar, det ena är ju att vi har ju pratat mycket om det här, kan man tvinga folk till behandling? Ja, det är en fråga man kan diskutera, men vi vet ju också att det finns ett antal personer som vill ha behandling, som inte får det, för det är inte nu i alla fall. Det sen. Jag har ju bott i Farsta här tidigare. Det var ett fall som var där som är himla tragiskt. Liksom en man som uppenbarligen ville till Norrland någonstans på något behandlingshem och så. Men inte fick det för socialtjänsten. Och när man blir nekad det några gånger, jag tog en överdos och så dog han. Så, ja. Om det ändå finns personer som vill, finns det så många exempel på hur de far mellan systemen och inte får arbete, inte bostad och socialt sammanhang sen då, när det väl, och de får inte ens behandling. Och när du väl har gjort din behandling och kommer ut så får du en lägenhet kanske, men du får möta socialtjänsten om 2 veckor. Ja, så sitter du där ensam, vad gör du då? Mm. Ja, det där liksom behöver vi komma undan. Så det tänker jag, absolut, det ska vi göra. Men det du pekar på här då, och som gäller även narkotikafrågan, det är ju så här, men likförbannat verkar det väldigt struligt att få det där att funka. Så det bästa är ju faktiskt att inte hamna där. Och då måste ju ett förebyggande arbete hottas upp och funderas över och tas på allvar.
Jag tror nästan vi är överens så här på slutet.
Ja, vad roligt.
Men du, vi ska avsluta med segmentet Hur fel har jag? Där ska jag kasta 3 stycken fördomar på dig.
Ja,
och du får snabbt besvara dem och sen ge ett betyg 1-5 per fördom. Så maxpoängen är 15.
Hur fel har jag? I samarbete med Solfamiljen.
Uttrycket det narkotikafria samhället, det förstår du att den är en utopi, men du använder uttrycket ändå ibland för att det låter ganska klatschigt.
4 kan vi säga där då.
Ja, alltså du siktar mot månen för att komma till trätopparna, om man ska kalla det.
Ja, precis. Jag tycker ändå att det är klart man förstår att det är en vision, det är inte ett mål, men det liksom ger en riktning någonstans.
Bra, då tar vi nummer 2. Det finns saker bland dina utkast i Twitter-appen som du absolut inte vill att någon ska se.
Utkast, förlåt. Ja, 4. Jag har skrivit mycket effekt som jag inte har lagt ut.
Jag tänker så här, om du lackar ur på
5 kan det vara. Du kan få 5.
Du lackar ur på snillet och så bara, nej men det här kan jag inte skicka.
Nej men jag har absolut skrivit saker. Och så är det i min mailkorg också. Att jag har ju varit generalsekreterare för Jugend.nt och ibland får man ju mail som man tänker att oj, oj, oj. Och sen så får man ju liksom fundera en dag och så blir det en annan ton i mailet. Så är det.
Jag har en likadan utkastmapp kan jag säga. Och så tredje då. Du förstår att gänget bakom hashtag knarktwitter egentligen också vill att så många som möjligt ska må så bra som möjligt.
Ja, det är ju inte 5 men 4 i alla fall.
Det var bra, det är min högsta poäng hittills. Det
är, ja, men du ser, jag är så himla lätt läst.
Ja, men jag trodde, ja, jag är nöjd. Du, ja, Peter, vi var lite överens på slutet, inte överens om jättemycket, men det är väl det som det här är meningen också, att man ska kunna prata med varandra även fast man inte tycker likadant. Tack för att jag fick låna dig en stund.
Ja, fantastiskt. Trevligt att du tog dig tid, eller på att säga.
Ja, det var så lite så.
Ja.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.